man landar sen i vetenskapen är ungefär att ja, om vi lever ungefär en jägar-samlar-livsstil, ja då får vi de behoven tillgodosedda.
Att undvika socker kanske blir en större utmaning då jag under jul älskar att äta saffransbullar.
Mitt eget tv-tittande har gått upp till en nivå som jag verkligen inte är stolt över.
Man vill ha en bra sömn och så vidare. Men riktigt hur viktigt det är, det tror jag inte folk har förstått riktigt generellt.
Men att virra på ett självreflekterande sätt, är inte det lite paleo?
Paleovänligt. Om det kom utomjordingar någon gång, då tror jag hela jorden skulle förenas. Man ser ju det i såna här filmer också, eller hur? Då skapas ett via. Men det...
Exakt, det är en intressant tanke i alla fall.
Kan du inte utveckla en dammsugare? En raw food dammsugare, det tycker jag skulle vara kanon.
Att det hade varit gott.
Ja. Jäkligt gott.
Det får bli nästa uppmaning.
Snart är det 2021. Och i den här podden så vill vi lämna det trötta, stressade och nedkörda bakom oss. Det får höra till 2020. Och vi söker oss mot djupare hälsa, go, glow och glädje. Det här är nya podden Hälsorevolutionen som vill hjälpa dig att leva ditt allra bästa liv. Jag heter Maria Borelius, är biolog och vetenskapsjournalist.
Och jag heter Carina Lundstedt och är förläggare och producent. Och tillsammans med er så utforskar vi allt inom både kroppens och själens hälsa med spännande gäster.
Ja, den här podden handlar alltid om din hälsoresa. Men idag så börjar den väldigt långt tillbaka i tiden. Ja, vi är här på afrikanska savannen, därifrån vi egentligen kommer långt bak i tidernas gryning. Idag tar vi avstamp från den här miljön som vi byggdes för som människor och ser vad som hänt med oss i dagens moderna samhälle, där vi har så många välfärdssjukdomar trots att vi egentligen har det så himla bra. Carina, paleo pratar man ju mycket om. Att leva lite mer ursprungligt, det vi är gjorda för. Lever du ett paleoliv?
Nej, alltså det är du som har lärt mig detta nya ord. Så vi kan ju börja där. Ja. Paleo.
Man pratar paleokost, paleomotion, att motionera mer som man gjorde, jägarna och samlarna gjorde.
Nej, men jag tror att jag, som många andra, är inne på rätt spår när det gäller vissa saker och har snurrat till det fullständigt när det gäller andra.
Var är du
som
mest
vi gör i den
paleo?
Moderna livsstilen.
Ja, precis. Var är du mest paleo och var är du minst?
I blåbärsskogen. Jag har förmånen att ha ett sommarställe med blåbär på tomten. På somrarna är jag, en sommarmorgon, är jag som mest paleo. Jag går ut i pyjamasen eller bara t-shirt och gummistövlar och plockar blåbär till frukost. Det är väl paleo,
det
eller?
Det är paleo, gud vad härligt.
Men det kan man inte göra året runt. Så det, då får man ju gå ut i skogen ändå. Jag har en släkting, Anders moster Lulle, som är fantastisk på att plocka svamp. Min syster är också det. Mm. Och planerar verkligen in den här svampplockartiden. Det känner jag att jag borde inspireras av.
Härligt. Jag jobbar också, jag är jättepaleo på vissa sätt. Jag är ju väldigt intresserad av det här ämnet. Om jag inte hade varit en 4-barnsmamma med väldigt mycket förpliktelser och sådär och vetenskapsjournalist, så kanske jag hade hållit på med såna här grejer, evolution och kanske bott i Kenya och letat efter gamla människoskelett. Ja, och funderat.
Det har varit mycket i Afrika.
Och... Ja, just det, men jag är väldigt intresserad av och just fundera över, ja, det här är det vi är byggda för, och det kan ju låta väldigt främmande. Att man säger jag är en modern människa och så. Men våra kroppar är ju byggda efter den gamla modellen. Men för mig är det som jag är minst paleo och som jag vill fundera under det här avsnittet. Det är ju liksom mina medievanor. Det är ju liksom sociala medier. Hålla på och uggla med datorer och allt sånt där på kvällen. Och vad det gör med våra hjärnor. Mm. Och den stress som det skapar i mig. Mm. Så det tycker jag är lite spännande och kopplat till sömnen. Mm. Kost och motion känner jag att där har jag paleofierat mitt liv, kan man säga.
Väldigt
så.
Bra, ja. Ja, skrivit böcker om det.
Ja, och relationer är jag ganska paleo. Jag har väldigt långa relationer med människor. Mina bästa vänner har jag haft jättelänge sådär. Men jag är ute och virrar i mitt liv, som jag tror ganska många av oss är. Eller hur?
Ja, och det kan ju vara bra till viss del, alltså det här utforskande, bara man inte virrar planlöst, tänker jag. Men att virra på ett självreflekterande sätt, är inte det lite
jo.
Paleo?
Jo, paleovänligt. Precis, ja. Och idag kan man säga att vi ska få chansen att få lite såna här verktyg. Ja. Och titta på den här inre människan som vi bär inom oss och fundera, var det, har vi kommit mest ifrån det ursprungliga och vad kan vi göra åt det? Back to basics, och då talar vi jättebasics långt tillbaka i tiden. Men vi har ju alltid med oss testpanel, vänliga personer som längs Sveriges hela land testar olika grejer. Och idag är det Elisabeth Werner. Hon lever sitt liv mellan en gammal bondgård i Funäsdalen i Härjedalen, hennes föräldrahem, och Stockholms innerstad, och hon ska testa att leva mer ursprungligt. Hon ska testa några paleo-strategier. Funkar det i vardagen?
Hej, jag heter Elisabeth Werner. Jag är 60 år. Jag bor i Stockholm, kommer från Funäsdalen. Jag har 3 vuxna barn och 2 hundar. Nu har jag tagit mig an en utmaning. Jag ska under 5 dagar gå 10 000 steg samt undvika socker och gluten. Med 2 hundar så går jag ju ganska ofta ute på gärdet. Men det här ska ju bli tufft att klara av 10 000 steg, vilket jag hoppas. Att undvika socker kanske blir en större utmaning då jag under jul älskar att äta saffransbullar. Men eftersom det är bara 5 dagar så ska jag nog stå ut. Tack, hej!
Hold up! What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Wow!
Nice!
Yeah!
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Den här veckan så fortsätter vi vårt roliga sponsrade samarbete med Skinome, färsk hudvård. Produkter helt utan konserveringsmedel och andra onödiga tillsatser. Det här är ett svenskt hudvårdsföretag grundat av hudforskaren Dr. Johanna Gillbro. Och idag ska vi fortsätta prata om Skinomes innovativa solskyddsprodukter, eller hur Maria?
Ja, vi gillar ju båda att njuta av solen, liksom de flesta svenskarna. Solen är ju inte bara en källa till glädje och värme och ljus. Den är ju också vår främsta naturliga källa till D-vitamin, och det mår vi ju bra av. Och som alla vet kan för mycket solexponering medföra risker på grund av solens ultravioletta strålar, det vi kallar UV-strålning. Vi vet hur viktigt det är att skydda huden på bästa sätt. Och både Carina och jag har börjat använda Skinomes solskydd Sanne Malschen.
Ja, vår sponsor Skinome erbjuder 2 solskydd med olika solskyddsfaktor. Dels Sanne Malschen SPF 50+, och så den senaste nyheten Sanne Malschen SPF 30. Och båda de här ansiktsprodukterna går att använda som enda dagkräm om man vill, då de också innehåller både vårdande och återfuktande ingredienser samt prebiotika som stärker ditt mikrobiom.
Tänk på att applicera rikligt med solkräm just i ansiktet. Förutom att stärka skyddet mot cancer så kan du också minska risken för UV-inducerade ålderstecken. Och då talar vi om rynkor, pigmentfläckar och brustna blodkärl. Skinoms senaste nyhet, Sun Emulsion Solskyddsfaktor 30, innehåller också en innovativ ingrediens från den svenska västkusten. Vi talar om algika som tillverkas just av alger. Studier visar att algika förstärker den solskyddande effekten av UV-filter och skyddar huden mot miljörelaterade luftföroreningar.
Ja, det här är innovativt. Skinoms solkrämer passar både barn och vuxna, även de med känslig hud. Om du blir osäker på om du ska ha solskyddsfaktor 50 eller 30 så kan du gå in på Skinoms hemsida och göra deras solskyddstest. Just nu så kan du prova Skinoms solskydd och övriga hudvårdsprodukter extra förmånligt. Med koden Hälsorevolutionen 20 så får du 20% rabatt under april månad. Rabatten gäller inte på redan nedsatta varor. Gå in på skinom.com och beställ den nya generationen solskydd.
Vi är glada för att ha ett betalt samarbete med Husk Mage i balans. Är du en av alla som upplever att du har en stökig mage ibland? Det finns mycket som man kan göra för att stötta sin maghälsa och ett sätt är att se till att få i sig mer fibrer. Eller hur, Maria?
Ja, Husk är ett kosttillskott som är gjort av psylliumfröskal och de har ett högt innehåll av fibrer, bidrar till normal matsmältning och en normalt fungerande tarmfunktion, både vid lös och hård mage. Och många av oss får i sig för lite fibrer och förutom att se över sin kost så kan man komplettera kosten med ett fiberrikt tillskott som till exempel Husk Mage i balans.
Husk Mage i balans finns i tre varianter. Husk Mage i balans Classic, Husk Mage i balans mjölksyra bakterier och så nyheten Husk Mage i balans jordgubb. Husk Mage i balans jordgubb innehåller psylliumfröskal och krispiga jordgubbsflingor för en god smak.
Ja, Husk Mage i balans innehåller psylliumfröskal som bildar en gel i tarmen och binder vatten. Psylliumfröskal suger upp minst 40 gånger sin egen vikt och förvandlas till en geléaktig massa som ger mage och tarm något att jobba med. Och genom att avföringen får ökad volym så blir den mjukare om man är hård i magen. Är man lös i magen gör gelen att avföringen blir fastare och därför upplever många att Husk Mage i balans kan lindra besvär med både lös och hård mage.
Det är enkelt att göra Husk Mage i balans till en del av din vardag. Kosttillskottet kommer i pulverform och du kan enkelt strö över det över kalla rätter som exempelvis yoghurt, blanda ner i smoothies eller juice eller vatten. Och kom ihåg att kosttillskott inte bör ersätta en varierad kost. Det är viktigt med en balanserad kost och en hälsosam livsstil. Husk Mage i balans finns att köpa på apotek. Läs gärna mer på www.maghälsa.se.
Nu har vi med oss Anders Wallensten som har blivit känd för den större publiken som epidemiolog under coronatiden. Men idag är du med oss här idag som en annan roll som läkare och författare till boken Hälsogåtan. Välkommen Anders.
Tack så mycket.
Ja, var kommer du ifrån just nu?
Nu kommer jag hemifrån. Jag jobbar hemma de flesta dagar nu.
Ja. Ah. Jag tycker du har skrivit en kanonbok. Jag måste säga det. Jag bara liksom wow när jag läste den här. Den är smart, den är tankeväckande och den är också humanistisk. Man känner det här, ja, känsla för mänskligheten. Det är en bok att läsa som ger kunskap om vår mänskliga historia. Men jag tycker också att den engagerar och väcker tankar om hur man förvaltar sin egen kropp, sin egen hälsa. Och lite större vart samhället är på väg. Just kontrasten mellan våra rötter och liksom hur vi lever idag och hur det påverkar vår hälsa. Och det här ska vi prata om idag. Anders, berätta, hur blev du läkare? Vad var det som fascinerade dig en gång i tiden?
Jag har ju växt upp med läkare både på min mammas och min pappas sida. Så både morfar och farfar och mamma och pappa var läkare. Så att det har ju väl liksom, jag har inte varit med modersmjölken, men det har varit med uppväxten kan man väl säga, att jag har sett att de alltid har trivts med sitt yrke, trots att de har haft väldigt olika yrken. På pappas sida har det varit kirurger och på mammas sida har det varit forskare. Och jag tror att det liksom, när jag väl själv skulle välja så fanns det i bakhuvudet att Det är ju inte lätt att veta vad man ska jobba med. Det är ju självklart, jag vill göra något som där man gjorde skillnad för andra. Mm. Och jag vill göra något som var intressant och som... och det var ju, då hade jag ju det som förebild. Så det kändes som ett ganska enkelt val på det sättet. Att jag trodde att jag skulle kunna hitta min roll inom det yrket också. Och det har jag, fast lite annorlunda än mina föräldrar såklart.
Mm. Du är ju epidemiolog och en sådan tittar ju på liksom hälsa i ett väldigt brett perspektiv. Vad tänker du om folkhälsan idag, bara så allmänt? Vad är din reflektion?
Jo, men jag tänker att folkhälsa är ju något som hela tiden finns där, men kanske känns lite, det är lite myndighetsmässigt när man pratar folkhälsa. För att det är ju ett brett tag man tar om hela folket. Men jag skulle vilja att man på något sätt tog ner myndighetsråden och gjorde dem mer personliga, så att man känner att det kanske är mer lockande och att man har en annan förståelse till varför de här råden fungerar. Och det är lite därför jag skrev boken. Att många av råden i boken är folkhälsoråd som är generellt kända. Men kanske behöver man en lite tydligare förklaringsmodell för att man ska ta till sig dem. Snarare än att just det är Livsmedelsverket eller Folkhälsomyndigheten som har råd på sin hemsida. Eller att regionerna går ut med kampanjer. Det här kan vara ett annat sätt att ta till sig det. Och det hoppas jag att folk får möjlighet att göra.
Mm. Du skriver i början av boken ungefär så här. Vi har rest, alltså vi mänskligheten har rest till månen. Vi har uppfunnit internet och självkörande bilar. Men vi vet fortfarande inte hur man ska leva optimalt för att bevara hälsan och sinnet. Det är ganska förbluffande och det är ju på många sätt då hälsogåtan. Så hur tänker du om det?
Ja, nej, men jag tycker verkligen det är konstigt. Varför är det så otroligt många artiklar hela tiden om gör så här så blir du hälsosam. Hoppa på den här 12-veckorskuren så får du hälsa. Som jag skriver i boken också, jag tror liksom det är inga andra djur som funderar över det här. Man bara lever liksom. Men vi kan inte längre göra det bara för att nu är liksom förutsättningarna så annorlunda. Så att om vi bara lever och äter allt som finns tillgängligt, ja, då mår vi inte så bra. För då får vi oss massor av kalorier på kort tid och så vidare. Eller om vi behöver inte röra oss så mycket för att få mat eller träffa andra och så vidare. Ja, då liksom grundförutsättningarna för att leva hälsosamt är borta. Så att därför måste vi göra aktiva val och tänka kring det här. Mm. Och det är det som gör det så komplicerat och det är det som ger utrymme för hela den här branschen av snabba quickfix-råd som avlöser varandra och inte sällan motsäger varandra. Mm. Och det är ju jätteförvirrande. Mm. Och det har varit förvirrande även för mig.
Mm. Vad tänker du då om alla de här folksjukdomarna som exploderar? Jag menar, det är inte bara i Sverige utan det är ju en trend över hela västvärlden. Vi vet att när japanerna gick över från sin gamla traditionella kost till att börja äta västerländskt efter andra världskriget så exploderade massa sjukdomar, precis som när de flyttade till USA. Läkekonsten har ju varit ganska reaktiv här. Man har liksom bara suttit och försökt att lappa och laga och slöjda så gott man kunde, men det här förebyggande, lite djupare som du håller på med här, varför har det dröjt så länge?
Ja, jag kan också tycka det är konstigt. Egentligen borde vi lägga så mycket mer pengar på förebyggande arbete kontra sjukvårdande arbete. Ingen vill ju ha en sjukdom överhuvudtaget, så att det gäller ju att stämma i bäcken tidigt. Men det är ju svårt, det är ju många krafter som jobbar emot. Vi har också alla som säljer den här typen av snabbmat och annat som är en del av problemet. De vill ju tjäna pengar och det är reklam och vi ska stå emot och leva hälsosamt. Och det är liksom, den här balansen är svår att hitta. Mm. Och jag tror ju att jag vill verkligen markera att jag liksom inte är ute efter att man ska gå tillbaka till någon slags grottmänniskotillvaro, utan jag tycker det moderna samhället är fantastiskt. Det är bara det. Och dessutom har vi ju på det stora hela bättre hälsa idag om man ser till barnöverlevnad, vår livslängd och liknande.
Men det är trevligare att dra ut en visdomstand idag än typ för 100 år sedan.
Verkligen, ja. Menar, vi har en fantastisk sjukvård, men det har ju lite svängt över då och gör det i samhällen som går över från en mer traditionell tillvaro till att anamma en mer modern livsstil. Att vi får då vällevnadssjukdomar som diabetes typ 2, fetma, vi får den typen av sjukdomar, hjärt-kärlsjukdom och liknande som man i princip kan klara sig utan med en annan livsstil. Mm. Och min ambition och min vision är att man ska kunna leva i det här moderna samhället men ändå slippa de här, att det slår över och leder till sjukdom.
Din grundtes i den här boken som jag läser den är ju egentligen att vi drabbas av de här välfärdssjukdomarna när vi ligger på tvären för mycket mot vår ursprungliga biologi, den som formades för det man kallar jägar- och samlartillvaron. Så jag tänkte vi skulle grotta ner oss lite i den. Jag älskar hela det här. Är det okej att vi kallar den här livsstilen för paleo till exempel?
Jag har själv undvikit det. Jag håller med om att mycket av det, den rörelsen syftar till det här. Så på det sättet
du vill inte vara en paleokille?
Nej, därför att jag kan tycka också att man rutar in för mycket då. Och tänker att ja, till exempel vad det gäller kost så finns det paleokost. Men om man tänker kring hur folk har levt runt om i världen under hundratusentals år så har vi varit väldigt olika förutsättningar i olika delar av världen. Och alla har ju levt under den paleolitiska tiden. Så jag tycker det är svårt att säga att just en kost är paleolitisk till exempel. Och en livsstil. Utan det har ju varierat lite. Men det finns gemensamma nämnare. Och det är
de jag
tycker vi ska ta fasta på.
Om vi tittar då, om vi går tillbaka några hundra generationer så är vi ju jägare och samlare. Hur ser våra förfäders liv ut? Vad är det de gör.
I grunden är det ju ett liv i naturen. Mm. Och det är ju den stora skillnaden. Med natur omkring oss och inte städer och bilar och ljus och blinkande lampor och notifikationer och sånt. Det är ju liksom grunden. Sen lever vi ju inte heller i den här typen av enorma befolkningsgrupper som vi gör nu. Utan i mindre grupper som kanske mellan 30 och kanske uppåt 150 personer. Lite beroende på var och så. Men en mindre grupp där man ska samarbeta för att klara tillvaron.
Få och djupa relationer kan man säga.
Ja, det borde ju ha blivit det. Nu har ju inte jag levt i en jägarsamlargrupp så att jag har ju liksom andrahandsuppgifter. Men min känsla är att det är såklart oerhört viktigt att man på något sätt hittar ett sätt att förhålla sig till varandra och hjälpa till för att alla ska få mat och att man ska klara sig i längden. Mm. Och det är ju en annan drivkraft än vad många av oss har idag när man ska snarare kanske, man tar hand om sin familj men annars är det ju mycket att förverkliga sig själv och saker som egentligen inte nödvändigtvis hör ihop med gruppsamverkan.
Vinna eller försvinna, det var ingen bra... att individualistiskt vinna eller försvinna, det var liksom inget bra sätt att tänka på den tiden, utan där behövde gruppen kunna samverka för att man skulle överleva.
Ja, det var, ingen var tillräckligt stark själv. Jag menar, det skulle säkert gå en tid, men i längden och för de, om man ser till helheten så var ju vinnarkonceptet det här, och det var ju helt oslagbart. Som jägar samlar det är livet då man alltså blandar samlande av växter och lite jakt. Kanske mest var oftast växtsamlande som var grunden och sen så jakt lyckades ibland. Och då var det ju ett viktigt tillskott av protein och så. Mm. Men det konceptet att man hjälptes åt i grupp med våra smarta hjärnor som kunde koordinera jakt och kunde hitta föda och lista ut var växer det här och så vidare. Den typen av... intelligens och gruppdynamik var ett vinnarkoncept. Det spreds över hela världen, vilket är ju få andra djurarter som klarar av. Det finns ju vissa, men det är ju ändå ett väldigt bra kvitto på att det var någonting som fungerade väldigt bra under väldigt lång tid.
Mm. Man brukar ju säga det att människan har inte starkast benmuskler, springer inte fortast, inte skarpast tänder, men hon är bäst på just intelligenta samspelet som där man lär av varandra. Så precis det du beskriver nu. Om vi hade funnits ett OS bland alla arter på jorden, då är det den grenen vi hade vunnit, det är så du tänker.
Ja, absolut. Det är lite sån här teamwork-utbildning på jobbet. Ja. Liksom. Att det är vi bra på, men i sig är vi ju varken snabbast eller starkast som du säger, utan det handlar om den här kombinationen av våra förmågor och gruppdynamiken som har gjort oss till vinnare.
Om man tittar på den här livet då i naturen, vad kan man säga om kosten där? Jag har varit inne och rotat i det här ganska mycket inför den här intervjun och det där är jätteintressant. Mm. Vad skulle du säga är gemensamma drag för den kosten som våra förfäder åt?
Ja, det jag skulle säga är att nummer ett, det har varierat beroende på var man har bott. Man har ju tagit det som var tillgängligt. Det har inte varit någon tanke om att man ska leva hälsosamt och därför ska man välja det ena eller andra, utan man har ju tagit det som funnits. Men generellt, det som är gemensamt och kontrasterar mot västerländsk kost, om man kan kalla det idag, är ju att om du försöker hitta mat från naturen så blir det inte så mycket. Det blir ganska mycket fibrer och annat som liksom där kolhydrater och fett är insprängt. Det är svårt att hitta de här rena källorna som rent socker och rent fett. Förutom då undantaget honung som varit väldigt populärt i hela världen överallt där det har funnits.
Täta kolhydrater.
Så där har man ju kolhydraterna. Och det, men, och,
rotfrukterna har du kunnat hitta lite tätare kolhydrater. Ja. Och jag lärde mig en intressant grej att det här som matindustrin jobbar mycket med, den här sweet spotten med någonting som både är fett och sött. Mm. Det finns ju aldrig i naturen med ett undantag. Gissa vilket?
Fett och sött.
Samtidigt. Ett livsmedel.
Är det ett livsmedel? Vad skulle det vara? Är det avokado nästan?
Bröstmjölk.
Bröstmjölk, ja.
Och det är därför när vi får hitta de här flingorna som både är söta och feta, då är vi ju nirvana.
Ja,
vi är ju tillbaka som små spädbarn.
Och gärna lite salt också.
Ja, ja precis. Precis.
Ja, nej, men så är det ju. Så att allting var liksom svårare att få tag på. Och det är klart att åt man kött så var ju det rent kött så att säga. Men vilt kött är inte särskilt fett till exempel, utan det är mer, det är faktiskt vi människor som är en lite fetare art än många andra djur, även i det vilda. Men så att, hur som helst, vi hade inte de här rena, den här enorma tillgången på energi, utan man fick äta ganska mycket för att få i sig tillräckligt. Och sen så åt man ju väldigt varierat beroende på vad som var i säsong, vad som fanns. Så att det blev inte så ensidigt heller. Mm. Så att det är väl de två dragen, att äta varierat och inte för näringstätt, som har varit mer likt genom historien.
Medan, då landar man ju i det här grönsaksrika kosten, så att säga, att ha det som bas.
Ja, det är ju ett sätt som är väldigt framgångsrikt, tror jag, att man får in mängden fibrer och sånt från just grönsaker och så.
Och naturligtvis en annan sak som du också tar upp är att man var tvungen att jobba för sin mat. Så motionen liksom var en del av att äta, var att jobba för att få något att äta fysiskt.
Absolut, jag tar ju upp det där att det finns då jägarsamlargrupper som äter, får kanske is väldigt mycket kalorier från honung faktiskt. Men kanske inte det ett problem då eftersom de rör sig så mycket. Så att det blir liksom inte på det hela taget att de får ett energiöverskott. Mm. Och då är det inte ett problem, utan det handlar mer om att deras totala livsstil, som är en kombination av motion och kost och också kanske frånvaro av stress till viss del, som ger den här hälsosammare profilen vad det gäller hjärt-kärlhälsa framförallt och övervikt. Mm. Så att det är ju inte så att man ska tänka att de är hälsosamma på alla sätt. Det är de inte. De har parasiter och det finns ju mycket skador, olyckor och annat som drabbar dem. Men utan det är just den här frånvaron av våra välfärdssjukdomar som jag fokuserar på i boken. Det är det vi tittar på när vi jämför. Och det är ju det som är också intressant för oss. För att det andra har vi ju hanterat med våra fantastiska upptäckter med antibiotika, med
akutvården av de här dramatiska grejerna.
Exakt. Precis. Så att det är ju det här, det som saknas nu är att vi ska ha ett bättre förhållningssätt till välfärdssjukdomar.
Mm. När man tittar på, så skulle man kunna säga att människan är då en jägare och samlare som går runt i det här moderna samhället. Och det kan vara en tanke som både kan vara förvånande och lite frånstötande för många människor som säger, nej men då jag är född i någon förort, kanske till Stockholm, och jag går runt här, jag sköter mitt jobb och så vidare. Jag är ingen jägare och samlare, jag är en modern människa. Så hur kan man säga det?
Ja, det är ju fantastiskt fascinerande tycker jag också, att vi är ju inte särskilt skilda, och det finns en författare som heter Jared Diamond som skriver fantastiska böcker. Han har bland annat exemplifierat med hur man på Papua New Guinea kan gå från kanske på två generationer från att leva mer eller mindre stenåldersliv till att vara pilot i ett passagerarflygplan.
Mm.
Om en flyttar in till civilisationen och barnet får gå på universitet och så vidare, så är det är samma hjärna, vi är samma människor. Mm. Och de här grupperna lever ju också sida vid sida av oss på vissa håll i världen.
Mm.
Så att ja, jag skulle säga att vi har, i det stora hela är vi ju samma. Sen är det klart att den uppväxt man får påverkar den väldigt mycket också, såklart.
För människans hjärna är byggd för att absorbera stora mängder kultur.
Absolut. Vi har ju,
men jag frågar dig, så om jag säger så här. Du säger att vi är i stort sett samma. Det du talar om då är ju att vi i stort sett har samma gener.
Mm.
Hur lång tid tar det att förändra gener? När kommer våra gener fatta att vi lever i en helt ny typ av miljö?
Ja, nu är inte jag genetiker på det sättet. Men man kan väl säga att det är ju för att evolutionen ska drivas framåt, så krävs det att det blir vanligare med vissa gener än andra, helt enkelt. Det är ju grunden, och det kan ju ske på olika sätt, men det vanligaste är att vissa får mer barn än andra, och det kan ju vara att vissa då överlever i större utsträckning än andra. Så att man har ju till exempel något som kan driva det starkt, eller i alla fall förr i tiden kan ju ha varit sjukdomar som slagit ut en stor del av befolkningen, men inte några med en viss typ av immunförsvar. Då har gener för det immunförsvaret blivit kvar i större utsträckning, och så har det hela förändrats. Men i det moderna samhället är ju frågan hur det där sker egentligen. Det är inte lika drastiskt vilka som överlever och inte. Och
vi hjälper många som har svårt att skaffa barn och IVF. Och vi korrigerar. Jag tänker själv, mina egna 4 förlossningar. Jag hade väl rykt med 2 av dem, tror jag, i en gammal värld.
Exakt. Så att förutsättningarna är andra. Jag tror att det kanske inte riktigt det som... evolutionen kanske inte drivs på så snabbt för att anpassa oss till det här samhället, utan det är nog snarare så, tycker jag, att det är smartare att anpassa vår livsstil i det moderna samhället till vad våra kroppar redan är skapta för. Det är ett mer jag skulle säga att det är ett smartare sätt än att vänta på att evolutionen tar fram personer som kan hantera det.
Då får
det
vi vänta länge. Ja, det talar ju tusentals år, eller kanske 50, alltså många, många.
Ja, och allting beror på hur hårt trycket är för att vissa ska överleva. Men nu har vi inte riktigt den i västvärlden i alla fall.
Och vi har inte tid i våra egna liv.
Nej, det har vi inte.
Nej. Vi har pratat lite om mat, vi har pratat om rörelse, men det finns andra saker som också är en stor skillnad mot vårt ursprungliga jägar- och samlarliv. Paleolivet då, som jag kallar och du vill inte kalla det. Sömnen är ju en viktig grej.
Mm.
Och du har ett helt kapitel om det.
Ja, jag har tagit med ett kapitel om sömn. Jag har ju delat in boken i 6 områden, bara sömn är 1. Och jag tycker att sömnen, visst, den uppmärksammas och alla vet att man vill ha en bra sömn och så vidare. Men riktigt hur viktigt det är, det tror jag inte folk har förstått riktigt generellt. Eller jag hade det inte.
Det är så lite låg status, för det händer ingenting, har det varit på något sätt.
Nej, det är lite slöseri med tid på ett sätt. Mot allt det effektiva man gör på dagen. Mm. Men det är inte så långsiktigt tänkt, utan att sova gott är superviktigt om man vill lära sig, om man vill växa, om man vill slippa stress och må bra och i princip i alla delar av livet. Så att, jag har med det, och om man kontrasterar livet i det vilda, så det är klart att det fanns problem med sömn då också. Det måste det ha gjort med tanke på att det fanns ju faror på nätterna och sådär. Mm. Men man har studerat jägarsamlargrupper och faktiskt funnit att de sover ungefär så här 7-8 timmar. Och riktigt hur bra kvalitet de har i sömnen och så, det är lite svårt att säga utan att lägga någon i ett riktigt sömnlabb och sådär. Men grundkänslan är väl att det verkar rimligt att tro att de inte har den typ av stress som vi har med våra skärmar tätt in på läggdags och våra interaktioner med så väldigt mycket människor.
Du tar
människor.
Upp det här väldigt bra. Du skriver ett exempel om någon som just har suttit framför Netflix eller tvn, och jag tror många känner igen sig nu i coronatider, därför i alla fall mitt eget tv-tittande har gått upp till en nivå som jag verkligen inte är stolt över. Vet inte om du känner igen det. Och vi ser det i våra sociala medieflöden också här kring podden, att många har problem med det här nu. Alltså att man liksom rycks med, och de här episoderna startar efter varandra. Och då har man under några timmar varit ute i världskrig, och man har varit i konflikter, Palestina, israeler, och det våldtas och det skjuts och så allting. Och så ska man gå och lägga sig efter det här och känner bara att shit, liksom. jag är igång och har sett jätteläskiga saker. Och du skriver om det här, liksom, att det blir en...
Men jag tycker det är ju en konstig kontrast att man vill vara en världsmedborgare som hänger med och läser och tar till sig och är engagerad i mycket. Men det kan ju knappast ha varit en tillvaro som vi har levt med under särskilt lång tid. Utan att få reda på just hemskheter som händer runt om i världen och mord. Och, så, det är klart att det engagerar hjärnan och det kan göra det svårare att koppla av. Sen tycker jag att det är viktigt att man behöver ju inte liksom stänga av allt, men att man åtminstone hittar, kanske trappar ner på kvällen. Man kanske inte behöver ha det där precis innan man går och lägger sig. Där tror jag att många skulle tjäna mycket på att varva ner. Jag tänker, en bra kontrast är ju, vad händer om man är ute och tältar eller kampar eller sådär? Jag har i alla fall upplevt att sömnen blir mycket bättre.
Ja.
Inte första natten kanske, det är obekvämt och sådär. Men om man är ute lite längre, och då är det ju just, det är färre av den typen av intryck. Sen är det andra intryck. Man är i naturen, det blåser, det kan vara kallt eller varmt. Eller, jag vet inte, jag upplever i alla fall ett stort lugn. Och man har också gjort sådana studier och tittat på folk som låtit dem vara ute i naturen och kampa. Och de sover bättre efteråt om de har sluppit telefoner och sånt.
Vi överlastar våra sinnen. En annan aspekt som du tar upp, och det tyckte jag var väldigt spännande apropå det vi pratade om i början här med relationer. Du skriver om jägar- och samlarkulturerna att de är så glada. Och då skriver du så här. Antropologer vittnar om glädjen i jägar-samlargrupper. Det mesta verkar skötas utan gnat och tjat i en positiv anda. Visst kan man säga att det är lättare för de som lever bekymmerslösa liv utan hus, som behöver underhållas, eller chefer som måste hållas nöjda. Men god stämning blir en förutsättning för att gruppen ska fungera. Det här var spännande tanke. För det finns ju en bild av att våra förfäder var ganska våldsamma, territoriella, stod och bankade sönder varandra. Till och med i vissa fall kannibaler har man hittat också. Men här träder fram en annan bild av människan som vänlig och... Ja, berätta.
Ja, jag tror åtminstone inom gruppen. Så är ju vinnarkonceptet faktiskt samarbete. Och det finns inget som talar för en fördel med motsatsen. Det här har jag också bara läst mig till, så att säga. Men det kommer igen och igen det här att ja, det är ganska, det flyter på ganska bra. Och det känns ju nästan självklart. Man kan ju inte ha en grupp som ska få mat varje dag där det är liksom interna problem. Och en del av lösningen i det har jag läst är att man faktiskt kan byta grupp också om man inte trivs riktigt, utan det sker en viss förflyttning. Man klarar sig inte ensam, men man måste liksom inte stanna heller om det är om man inte trivs. Så att det finns en viss frihet kvar.
Men vad tänker du då om dagens samhälle? Du kommer själv från läkarvärlden, den akademiska världen är superkompetitiv. Det gäller att vässa armbågarna för att få professurer och allting sånt, den offentliga debatten. Då är det verkligen, jag kan inte samarbeta med dem och vi kan inte tycka som dem och det här är polariserat. Och så. Alltså där, och de sociala medierna odlar ju då en tonart som är väldigt långt ifrån en laget före jaget tonart. Vad tänker du om det då med oss? Mår vi bra
ja,
av det?
Alltså det är ju klart, det här blir ju svårare ju större grupp människor man ska hålla samman, så att säga. Men det finns väl mycket som talar för att det fungerar bäst när man liksom förenar sig i en grupp och kanske liksom har gemensamma nämnare som man har tillsammans. Ett sånt är ju släktband till exempel, som egentligen inte är så mycket fysiskt att ta på, men det gör att man håller ihop. Och det där är ju någonting också som säkert är djupt rotat i oss, att vi har liksom känslan för vilka är man släkt med och inte, och då minskar det risken för konflikter. Så att tanken är väl där att det bästa är om vi kan hitta ett vi som är ganska stort. I boken skojar jag lite om att det bästa vore om vi hade liksom, var vi på jorden mot utomjordingar eller någonting. Så
jag
att
brukar
vi höll
tänka
ihop.
Det, att om det kom utomjordingar någon gång, då tror jag hela jorden skulle förenas. Man ser ju det i såna här filmer också, eller hur? Då skapas ett vi. Ja, men det...
Exakt, det är en intressant tanke i alla fall.
Ja. Jag tycker det är väldigt spännande apropå relationer. Vi har poddat om det tidigare. Jag var på Okinawa för några år sedan och levde med 100-åringarna där och studerade deras långlevnads, jobbade med deras professor Makoto Suzuki som leder långlevnadsstudien. Och frågade honom mycket, men vad är det ni äter? Jag var väldigt intresserad av de här C-vitaminfrukterna och de olika, du vet, omega-3-rika skaldjuren och så vidare. Och han sa, och så tittade han på mig efter ett tag väldigt irriterat och sa, du är så intresserad av exakt vad vi äter. Du borde vara mer intresserad av vår ritual of food.
Mm.
Och så kunde han inte säga är, för han var ju japan, så det var ritual of food, sa han. Ja. Och du skriver ju om det här matritualer också. Och det här är spännande. Alltså att mat är inte bara de biokemiska näringsämnen, så här mycket A-vitamin och så här mycket protein, utan det är mycket, mycket mer för människan. Berätta.
Ja, men maten är ju central för alla djur såklart. Men vi har ju tagit det till en ny nivå. Vi är de enda som lagar till vår mat. Och inte ens bara att vi kokar den. Nu lägger vi upp det fint på faten. Och
dukar fint omkring, exakt, och tänder ljus.
Ja, visst, ja, visst. Det här är ju ritualer. Mm. Och det har vi också gemensamt på många platser. Och ett sätt. Och det är ju ett sätt där vi samlas väldigt naturligt. Om man tänker att vi fortfarande är jägarsamlare i grunden, så är ju själva insamlingen och jakten ska ju leda till att man då delar saker. Så det känns ju rimligt att det är en väldigt naturlig ritual, om vi ska kalla det det, som vi har med oss, så att vi ska tycka det är trevligt. Och det är en, kan, jag tycker det känns, det är inte,
och vi har hormoner som stöder det här. Mm. Oxytocinet bland annat, det gemensamhetsskapande hormonet.
Gemenskap ger det bland annat, och sen så har man ju sett också att skolbarn kanske får bättre, klarar sig bättre och får mer diskussionskapacitet och så om man sitter och äter tillsammans. Så det handlar om, det har mycket nyttor, mm, men jag tror också det är väldigt, det är ju ingen slump att vi vill fira våra högtider i samband med mat, mm, vi vill göra. Det är ett centralt begrepp, och man ska inte, nu med att man äter snabbt framför tvn ensam eller så, man tappar det där. Mm. Jag tror att det är synd. Jag tror det är en hälsosak man kan fokusera på, att faktiskt tänka att det här som vi gör nu när vi äter tillsammans, det är något väldigt positivt i grunden.
Det är en rit vi genomgår tillsammans.
Ja, det är inte bara att vi ska få i oss den här näringen, utan det är ett sammanhang som är relationsbyggande och som ger oss mycket.
Mm. Sen har du ett väldigt spännande kapitel om tankar, och då skriver du i början, det här hade jag inte alls tänkt att skriva.
Nej, jag tycker det. Om man tänker folkhälsa och sådär, så är det ju inte tankar man tänker på.
Eller också är det det. Det börjar med tankarna.
Exakt, man kommer ju inte runt det. Vi är ju oerhört tänkande varelser. Och vi kan reflektera över allt, våra relationer inte minst, hela tiden, och om vi är nöjda med livet eller inte, och tyvärr ibland är vi jättenedstämda, och då har det ju med våra tankar, det är ju inte alltid att fysiska omständigheterna är dåliga, utan att det är att vi mår dåligt i oss själva. Så att strunta i tankarna om man vill leva hälsosamt, om man nu kan påverka dem, ja, då är det ju väldigt mycket värt. Och det är därför jag har tagit med det i boken och också gett tips på det som brukar kallas positiv psykologi, att man kan faktiskt även där kanske förebygga lite dåligt mående genom kloka vanor och koncept, och hur man kan tänka och hur man fångar sig själv när man är på väg åt fel håll.
Det här är ju väldigt spännande. Buddha pratar om det här för länge sedan, att välja sina tankar. Du, första gången jag hört det, använder ordet mental elitatlet. Man har gjort undersökningar på folk som har gått igenom svåra olyckor, krig, terrorism, med kommit ut mindre skadad än andra. Man får väl alltid med sig någonting. Och spännande att personer som tänker att livet är en resa där man kontinuerligt lär sig, de har lättare att klara sig under svåra situationer. Vad kan det vara, tror du?
Ja, nej, men det finns ju en del forskning på överlevare från koncentrationsläger och terrorism och annat, och de som hanterar det här bäst verkar vara de som är rätt flexibla. Att man ändå, oavsett omständigheter, kan känna att det finns en mening, eller att jag kan genomlida det här för att jag vet att det leder till en annan plats där jag kan ha en mening. Att man liksom kan vara just flexibel i sinnet och inte bara se att allt är dåligt för att någonting har en yttre faktor, att du har blivit dålig. Så länge man på något sätt kan behålla ron inom sig själv, den kan ingen annan röra, så kan man lättare se saker på ett mer objektivt sätt, kanske hitta lösningar man inte gör annars, vara mer flexibel och ta sig vidare. Att man inte har en förbestämd bild hur livet ska ske, utan är beredd på att det kommer svänga. Det kommer gå upp och det kommer gå ner. Men man har en tanke eller en drivkraft som gör att man kan ändå vara nöjd trots allt.
Mm. Nelson Mandela lär ju ha sagt att antingen så vinner jag eller så lär jag mig.
Mm.
Det är en underbar inställning, eller?
Absolut. Och jag menar, alternativet är ju aldrig särskilt bra att fastna i olycka eller att fastna i en negativ tanke. Så att kan man välja att vara lika storsint och fin som Mandela, då har man ju, det är ett vinnande koncept såklart.
Mm. Efter 30 år i fängelse eller vad det var han sa.
Eller hur, så fortsatte hans karriär och han var inte nedbruten. Fantastiskt.
Ja, fantastiskt. Du pratar upp samspel med naturen och du sa det här först, den största skillnaden är att som jägare och samlare lever vi i naturen. Och jag kan känna ibland som verkligen älskar naturen och allt jag har gjort sedan barn. Men det är samtidigt väldigt lätt, tänker jag, speciellt för stadsbor. Inte så mycket för folk som lever på landsbygden och jobbar med naturen, typ bönder. Men gärna för att man blir liksom naturromantisk. Mm. Sådär. Man tänker att naturen är alltid god. Men vi ser ju nu i vår tid, vi har ett förödande virus som är absolut naturskapat. Mm. Eller du själv doktorerade på fågelvirus. Det finns bakterier, det finns svampangrepp, det finns alla möjliga grejer som drabbar människan. Har vi glömt bort hur hård naturen kan vara mot människan?
Ja, jag skriver det också i boken, att jag tror inte att man någonsin har liksom funderat på över hur fantastisk naturen är när man bor i naturen, så att säga. Utan det handlar ju om att den är där, men det vi gör nu är ju att vi har fjärmat oss rätt mycket från den. Och vi har lyckats, som jag sa, få ett samhälle där vi slipper jättemycket elände. Vi slipper väldigt många infektionssjukdomar. Nu finns det fortfarande de som kommer från naturen, som du säger, som drabbar oss. Men i jämförelse så är det ju mycket parasiter och elände som vi slipper.
Kyla.
Och kyla, läta. Värme. Men vi har det här med klimatförändringarna och man ser skördar som gräshoppsvärmar och annat som påverkar oss. Vi har liksom, naturen är fortfarande där. Det jag vill fokusera på i den här boken är dock inte att det finns så mycket hemskt i naturen, utan det, för det, jag tror att vi har blivit så bra på att skydda oss från naturen att det är inte det riktigt som vi kanske saknar mest just nu, även om självklart om det blir alldeles för varmt eller för kallt och sådär i perioder, så kan det drabba oss hårt, inte minst de som är äldre och sköra. Men det jag tänker på är att många av oss saknar eller får inte tillräckligt med natur. Och då har man gjort studier i England och sett att men om man är i naturen ungefär 2 timmar i veckan, det kan vara att man går genom en park eller sådär sammanlagt tid, så får man i alla fall de hälsofördelarna med lite med ett inre lugn och kanske klarare alertar i hjärna. Och den typen av fördelar är ju väldigt, det är ju liksom nycklar till att vi ska klara av det här snabba tempot, att hjärnan också får en vilan. För det är nog mycket det är, att i naturen kan hjärnan lite koppla av, känna sig lite lugnare. Det är saker den känner igen jämfört med i en stad med blinkande ljus, massor av människor etc. Den pausen är viktigt att få, och ett snabbt sätt att få det är att faktiskt försöka väva in i vardagen att gå genom den där parken eller på helgen åk någonstans och tillbringa lite tid i naturen.
Mm. Mm. Tänker på ögats känslighet för grönt också. Ligger ju precis mitt i syn 400-700 nanometer och vi har sån otrolig. Det är kul att ställa sig i naturen och se hur många gröna nyanser man kan hitta, så upptäcker man gud vad mitt öga är byggt för att se gröna nyanser. För vi kan ju upptäcka 40 olika nyanser. Det är fantastiskt, eller hur?
Ja, exakt. Det här visste jag inte. Men grönt och blått anses vara lugnande för själen. Medan rött och gult är mer varningssignaler. Mm. Och i naturen är det ju mycket som är just grönt och blått. Och särskilt i naturmiljö som där potentiellt skulle kunna finnas mat. I en öken är ju det mesta brunt. Men när man är i en skog och där vi skulle kunna hitta mat, är ju de här färgerna vanligare. Så att det är inte konstigt om vi tilltalas av de färgerna.
Mm. När man har läst din bok, vad hoppas du att läsarna ska göra då?
Jo, men min förhoppning med boken har ju från början varit att om man förstår det här med att vi har kroppar som inte riktigt får sina behov tillfredsställda i en modern värld, så kan det vara en av drivkrafterna till att man faktiskt förändrar. Men jag vill också ge ett förhållningssätt om att det går att ändra rätt små grejer och för att då hantera den här eller moderna livet lite bättre. Så att jag har ganska konkreta råd också. Mm,
väldigt många konkreta. Ja. Varje kapitel avslutas ju med konkreta råd.
Exakt. Så att det,
att plocka några av dem och sätta igång, är det det du hoppas på?
Exakt, och ett förhållningssätt att
klappa,
om jag gör det här, om jag får in de här grunderna, ja, sen kan jag experimentera med min hälsa ytterligare om jag vill det. Men det här är saker som vi vet fungerar inte bara vetenskapligt, utan det rimmar också väl med hur vi har levt. Och då tycker jag de råden känns mer gedigna personligen.
Jag tänkte när jag hade läst boken, så tänkte jag så här, jag ska ruva min inre jägare och samla lite mer. Är det, har jag rätt tanke i huvudet då? Är det du hoppas på?
Ja, alltså jag känner så här, att jag tror att just att sätta upp den bilden kan göra att vissa kanske tycker att det här är lite, det där är för extremt. Eller, jag är ju en stadsmänniska, jag har ju vuxit upp i det här hela, och det har ju gått jättebra. Men jag menar ju verkligen inte att vi ska liksom, att jag gör reklam för någon jägarsamlarliv. Men man kan bygga in vissa grejer i vardagen som faktiskt gör att vi mår bättre och som är mer likt den tillvaron vi hade. Mm. Som jag också skriver i boken. Så vi gör väldigt mycket forskning nu, till exempel på hur mycket man ska röra sig och vad man ska äta och den här typen av saker. Men det mesta blir, liksom det stora hela i alla fall, blir ganska självklart om man tittar bakåt. Vi behöver egentligen inte forska för att visa att vi mår bra av att röra oss, om man tittar hur vi har rört oss förr i tiden. Man landar sen i vetenskapen i ungefär att, ja, om vi lever ungefär en jägarsamlarlivsstil, ja, då får vi de behoven tillgodosedda. Så att man kan ju ta en genväg och tänka att, ja, men det här har funkat under många hundratusen år, då borde det också funka nu, även om vi lever ett modernt liv.
Du, till sist en personlig fråga. Vi lever ju en väldigt tuff tid just nu, med mycket press på hela befolkningen, både de som är sjuka men också alla andra som ska följa en mängd olika råd. Och du står mitt i den här stormen. Hur tar du vara på din inre jägare och samlare i den här stormens öga?
Ja, nej, men jag har ju liksom under skrivandet den här boken, som har tagit flera år och faktiskt var klar i princip innan pandemin, ska påpeka, så att det här var något jag gjorde innan, tack lov. Jag hade inte kunnat göra det under de här intensiva månaderna. Men jag har ju anlagt vissa vanor, och det är ungefär de som är i boken. Att jag försöker att begränsa mängden intryck under en dag, till exempel. Jag stänger av sådana här notifieringar, det behöver jag inte. Jag försöker att begränsa intaget av nyheter, om vi nu tar de mentala inputen. Jag försöker hitta en tid innan man går och lägger sig, då man varvar ner lite. Jag försöker röra mig mycket varje dag, i vardagen framför allt. Sen har jag en liten träningstimma varje dag efter jobbet för att rensa huvudet och sådär. Men det viktigaste är att man har rört sig själv under dagen. Och sen så försöker jag äta varierat och sådär. Så att jag försöker väva in de här sakerna som jag faktiskt har tagit fram i boken till vanor. För jag tror inte på att man klarar att fatta beslut i stunden hela tiden. Jag klarar inte i affären, inte jag heller, att liksom stå emot chokladkakorna som är nedsatta, eller att inte se till Netflix-avsnitt om det börjar inom 10 sekunder.
Ja, det gör det ju.
Och det gör det
Exakt. Ja, sätter igång.
Så att alla de där, man måste ha snarare rutiner, och det enklaste sättet att illustrera det, till exempel att jag tänker att okej, jag kommer till en plats där det finns en hiss och en trappa. Jag tar alltid trappan om jag inte är skadad eller har något tungt att bära så där, så det inte går. Men om man har det, då behöver jag inte fundera över, utan jag gör det, och sen så ibland händer det att det blir hissen ändå. Men i grunden så tar inte jag några beslut. Beslutet är redan fattat och har blivit en vana.
Ja, det är
då man kan få med det här på lång sikt, för det är på lång sikt det spelar roll, inte den enstaka gången.
Anders Wallensten, varmt tack för att du kom. Författare till den fantastiska boken Hälsogåtan. Vad ska du göra nu?
Nu ska jag hem och jobba vidare med mitt vanliga jobb.
Ditt vanliga jobb, där har du lite att stå i. Och nu ska vi gå vidare till vår testpanel. Hur går det att anpassa lite paleostrategier till vardagen.
Nu ska jag gå ut på min dagliga promenad med mina två hundar. Det har ju inte varit speciellt svårt att klara av 10 000 steg. Då jag faktiskt går ut 3-4 gånger om dagen. Det har varit lite jobbigare att undvika gluten, måste jag erkänna. Jag är ju också väldigt förtjust i knäckebröd, så att jag tyvärr har tagit 2 knäckemackor kvällen innan idag, och det var väldigt gott. Socker kan jag faktiskt undvika, för jag är inte speciellt sugen på sötsaker. Nu har jag bara 3 dagar kvar att klara min utmaning.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Denna vecka har vi ett betalt samarbete med Bosch som precis har kommit ut med sin nya köksmaskin serie 6. Och jag har ju alltid älskat att baka och har tänkt att jag vill baka lite oftare eftersom det gör mig så glad. Och nu har jag hittat ett sätt som gör det både enklare och smidigare.
Vad kul! Och vad ska du baka för något?
Ja, men igår så testade jag att baka bananbröd som jag gillar väldigt mycket eftersom det även är ganska hälsosamt. Jag hade i valnötter och inte så mycket socker som det står i receptet. Och först tänkte jag att det skulle vara krångligt att baka med en bakmaskin, för det har jag aldrig gjort innan. Och jag skulle sätta ihop olika delar, trodde jag. Men så var det inte, utan jag känner redan att serie 6 är en pålitlig vän i köket, för det var faktiskt väldigt enkelt.
Ja, vi är ju lite lika där, Karina. Tycker ibland att det är jobbigt med för mycket bruksanvisningar av teknisk karaktär, men den här gången var det kul.
Ja, Bosch serie 6 är en väldigt snygg och cool köksmaskin, bara en sån sak. Den levereras ihopsatt och det är inte svårt att förstå hur man ska komma igång. Jag håller fortfarande på att utforska alla funktioner och automatiska program. Bland annat så har den smarta sensorer som gör bakningen enklare genom att den känner av när det du bakar har perfekt konsistens. Och därtill så har den en unik 3D-mixning som efterliknar handknådning och fångar upp alla ingredienser så att inget lämnas kvar i botten av skålen, vilket ju kan vara irriterande annars. Ja, jag får återkomma lite närmare till just den funktionen när jag bakar bröd nästa gång. Eller om jag ska baka kanelbullar, det var ju länge sedan.
Jag vet ju, det gillar ju du, det är ju väldigt gott. Och det här med 3D-mixningen låter ju väldigt spännande. Hur ofta funderar man inte på om degen verkligen blir genomarbetad när det står knåda väl i receptet, eller hur?
Ja, precis. Och för mig är det viktigt att det är enkelt att lyckas med bakningen, för att jag ska liksom dra igång ett bakprojekt. Och jag tycker att serie 6 gör bakningen ännu mer lustfylld genom att den är så enkel att hantera. Det gäller bara att välja program och sen kan man luta sig tillbaka medan maskinen gör jobbet. Eller varför inte fixa köket medan degen knådas?
Låter perfekt. Bors nya serie 6 finns att köpa redan nu hos Power. Och där kan man även få mer info om köksmaskinen. Och vi återkommer snart med mer inspiration och berättar hur det går med Karinas vårbakning. I linje med paleotrenden ligger också trenden att baka nyttigare med till exempel mandel och dadlar istället för smör och socker. Och att inte värma upp mat till så höga temperaturer. Våra förfäder åt ju mycket råmat och näring kan förstöras vid hög värme. Och det här är ju vad man ibland kallar raw food. Och nu har vi med oss en raw food-entreprenör. Hej och välkommen Karolina von Rosen.
Hejsan och tack så mycket.
Ja, du är entreprenören bakom varumärket Get Raw. Berätta, vad är Get Raw för någonting?
Det är ett bolag jag och min mamma startade 2013. Och vi gör naturliga ekologiska snacks, helt enkelt.
Mm.
Med liksom helt rent innehåll utan tillsatser.
Och det här är ju en väldigt trend just nu. Hur fick du inspirationen till det här tänket?
Jag hade faktiskt aldrig hört talas om det 2012, men då såg jag upp mig från mitt egentligen första riktiga jobb och åkte ut och reste. Och i Costa Rica så bokade jag upp mig på ett raw food retreat. Och det var första dagen på det retreatet blev jag bjuden på en rå chokladkaka.
Mm.
Och första tuggan på den kakan, det var egentligen den som fick mig att inse att det går att göra sötsaker vi mår bra av.
Oj,
så det var som en aha-upplevelse för mig.
Ja, som en snilleblixt nästan liksom.
Ja, men alltså verkligen.
Ja.
Jag har aldrig smakat liknande än tidigare.
Ja.
Och att kunna göra någonting nyttigare som var så pass gott. Och att jag bara gärna efter några tuggor kände mig tillfredsställd.
Mm.
Jag var så jäkla häftigt.
Ja, ja. Du, vad är det i en sån här rå chokladkaka då man jämför med en vanlig chokladkaka för de som inte har stött på det här begreppet?
För det första är det ett veganskt kök. Så det är plantbaserat och alltid glutenfritt. Och istället för vitt raffinerat socker använder vi oftast färska dadlar. Man kan använda honung, kokosnektar. Och istället för mjöl brukar vi använda nötter, mandelsmör, mandelmjöl och den typen av alternativ.
Mm. Så man använder den här typen av ingredienser som egentligen fanns också. Vi har haft en läkare här i studion som har talat just om jägare och samlarnas liv och diet. Så man använder den här typen av ingredienser som har funnits med människan hela evolutionen och som vi är gjorda för. Men vi äter ju väldigt mycket småmat hela tiden, vi snacksar runt i det moderna samhället. Vad är din filosofi bakom snacksandet?
Smaken är egentligen vår högsta prio. Att det ska vara njutbart att snacksa.
Mm.
Så när jag utvecklar recepten så är jag inte nöjd förrän det smakar onyttigt.
Jaha, du vill sen, nyttiga grejer som smakar onyttigt, är det liksom det du tänker
exakt
dig?
Exakt. Nej, men det tycker inte jag man ska tappa njutningen i liksom i snacksandet. Och sen innehållsmässigt så är det liksom korta ingredienslistor som är enkla att förstå. Och vi använder bara riktiga och minimalt processade råvaror.
Mm, mm. Och vad är det ni säljer för produkter och hur säljer ni dem och till vem?
Vi har 4 olika produktlinjer, så att vi gör bars. Och sen gör vi en no-bake smulpaj och bollar.
Mm.
Och de säljer vi framförallt till ICA, Coop och Hemköp, välsorterade butiker. Men också mycket online, som på till exempel Apotea och Meds.
Mm. Mm.
Ja.
Och det här är ju en trend, kan man säga, som inte bara gäller färdiga produkter som man köper, typ små bars och så, utan också många håller på och experimenterar hemma fast kanske inte har din expertkunskap. Bakar med mandelmjöl och honung och kokosfett och ägg och så vidare. Vad tänker du om den här mattrenden? Liksom? Är den här för att stanna långsiktigt?
Absolut, det skulle jag säga. Alltså det här med back to basics, ett naturligt innehåll, är absolut här för att stanna. Och det är också en trend som fortsätter ihop med den veganska och hälsa och hållbarhet.
Jag håller själv på att experimentera mycket så här, men det finns de som säger att ja, men de här dadlarna, de kan ha ett ganska högt sockerinnehåll och så vidare, så man kan ju inte bara leva på massa raw food bars. Det blir liksom väldigt... Så hur ska man kombinera den här typen av, man säger back to basics snacks med, vad ska man äta för mat till för att det ska bli en bra helhet?
Ja, du, alltså generellt sett tycker inte jag om att säga att våra snacks är nyttiga. För att när jag gör det så tror folk att man kan äta 3 om dagen. Och det är liksom fel inställning. För att de innehåller en del socker, och där finns det också olika skolor. Våra produkter innehåller socker, med ett mycket bättre alternativ än det raffinerade sockret. Som också kommer med mycket fiber och fetter som gör att det påverkar blodsockret. På ett bättre sätt.
Ja, och de här dadlarna har ju också en antiinflammatorisk effekt.
Ja, exakt.
Så det finns den typen av... Men en tanke är väl ändå att, precis som du säger, det här är ett komplement till kosten, fast kanske liksom inte hela kosten.
Exakt, ett komplement till kosten.
Hur äter du själv?
Jo, men jag äter egentligen allt. Men det viktigaste för mig är att det är rent och utan tillsatser. Jag äter ganska lite kött. Äter jag kött så är det av väldigt hög kvalitet. Ja, men mycket frukt och grönt under dagen. Mycket färska grönsaker. Och just när det kommer till snacks så är det mycket veganska snacks. Nötter. Mycket nötter. Jag älskar gröna juicer under vinterhalvåret. Jag tycker det är svårt att fira mig till lite mer sallad. Alltså kall mat. Jag brukar komplettera med gröna juicer.
Det låter som en härlig kost, tycker jag. Du, en av dina råd, Carolina, till andra matentreprenörer brukar vara att resa mer för att få matinspiration. Vad gör man då under coronatider? Sitter man och hårdgooglar eller tittar på YouTube? Eller hur får man inspiration just nu?
Ja, men exakt. Pinterest och YouTube är två extremt bra kanaler att finnas på, skulle jag säga. Jag hänger mycket där. För mitt eget företagande, entrepreneurskaps, så inspireras jag mycket av så här klassiska smaker som gillas av många. Så jag brukar gå runt så här fika och godishyllor och spana och inspireras.
Kan du inte utveckla en dammsugare? En raw food dammsugare, det tycker jag skulle vara kanon.
Ja, det hade varit gott.
Ja, jäkligt gott. Jag älskar.
Det får bli nästa utmaning. Vi lanserar ju vår chokladboll nu för ett år sedan. Dammsugare nästa.
Carolina von Rosen, råfood-entreprenör bakom varumärket Get Raw. Vi önskar dig lycka till. Jag gillar den här trenden. Jag tycker det är jättebra att vi tittar över vad vi äter utan att för den skull förorsaka allt som är gott och lite sött och lite, kan ge lite energi. Så det här är härligt att hålla på och experimentera bland den här typen av produkter. Lycka till med ditt framtida arbete.
Ja, tack så jättemycket.
Ja, om vi då vill leva lite mer ursprungligt, lite mer paleo, lite mer jägare och samlare, så är det ju spännande att titta på exakt vad det var våra förfäder åt. Ja, alltså tiden innan vi blev bofasta bönder. Men hur tar man då reda på det här egentligen? Människor som levde för kanske hundratusentals år sedan, vad åt de egentligen? Det är dags för veckans krydda. Och det blir en urt med gamla vanor. Vattenkrassen. Det finns flera tekniker att förstå hur våra äldsta förfäder åt. Vi hittar ju hela tiden skelett och lämningar, och där kan man studera tänderna, som man till exempel har gjort på neandertalare vid Spaniens sydkust. Kost lämnar en slags förhårdnad på tänderna. Man kallar den calculus, och där kan man hitta DNA-rester från kost. Och så kan man titta på fossiliserad avföring, alltså fossiliserad bajs som på finspråk heter koproliter. Och där kan man också hitta ledtrådar till kosten. Och en tredje väg är att leta i de lämningar som finns kring gamla boställen. Ett lyckosamt sånt fynd skedde för några år sedan i Israel i Geshem Benet Yaakov vid Jordanfloden. Och där har markerna varit träsklika och många gamla födoämnen har bevarats i träsken eftersom syret inte kommer åt växterna och det inte förmultnar. Ja, för 780 000 år sedan levde våra gamla släktingar Homo erectus i de här trakterna. Det var de första människorna som lämnade Afrika. Homo erectus, våra släktingar, såg ut som vi, fast med lite grövre ögonbrynsparti. De var lite kortare än vi, något mindre hjärna. Homo erectus, den upprätta människan, det är den människosort som levt längst på jorden. 2 miljoner år. Och vi, vår egen sort, Homo sapiens, är en mycket nyare version, men också yngre, och uppstår för kanske 200 000 år sedan. Tillbaks till Israel och den gamla fornlämningen. Forskarna ville studera hur de här Homo erectus åt, så vad hittade man? Ja, de här israeliska forskarna kunde se att människorna åt stora, stora mängder grönt, med ganska små mängder fett och protein. Och det här som Anders Wallensten pratade om, varierad kost. Regelbundet så åt de här människorna 55 olika sorters grönsaker, rötter, bär. Gör du det på ett år? Alltså 55 olika arter? Det gör knappast jag. Det är svårt att komma upp i och det är ju en enorm variation. Och naturligtvis, precis den typen av kost som rent biokemiskt är så hälsobringande. Många av de här plantorna var vattenburna gröna blad eftersom det här var just träskmarker. Jag har gått igenom alla arterna för podden och det var väl ingenting man hittar på Coop direkt i vardags. Men jag hittade en släkting till vattenkrassen och en släkting till hallonet. Så idag i veckans recept så gör vi just en sallad för hälsorötterna. Väldigt enkelt. Den har både hallon och vattenkrasse. De här är båda kraftfulla antiinflammatoriska verktyg. Och så här brukar jag gärna bygga mina egna sallader. Ta en ordentlig näve vattenkrasse och blanda med en eller två nävar lite ljusare sallad, isberg eller klockarsallad. Blanda med en bra vinägrett på riktig olivolja och bra balsamicovinäger, salt och peppar. Och så dekorera med vackra röda hallon och hackade hasselnötter och kanske lite hackad persilja.
Hej! Så har jag klarat av mina 3 utmaningar under de här 5 dagarna. Det har varit väldigt skönt att få vara ute och promenera. Och jag ska nog fortsätta att räkna mina steg. Och det här med gluten och socker, det kommer jag också att försöka dra ner på. Jag är inte någon stor ätare av socker direkt. Däremot så tycker jag om bröd och det kanske jag också ska dra ner på. Det här med att vara ute i naturen och gå, det är ju faktiskt ganska ofta gör jag. Så det kommer jag att fortsätta göra och nu är det ju jul och då blir det fjällen och då blir det också väldigt mycket promenader, skidåkning. Så att, nej men det har varit trevligt att få göra de här utmaningarna och jag fortsätter att kämpa på. Tack!
Ja, det där var Elisabeth Werner och slutsatsen av det är väl att de här palman mår ganska bra, de här paleostrategierna, men det är inte alltid helt enkelt att adaptera. Vad har du tänkt under programmet, Karina? Är det några saker som du tänker, liksom, det här ska jag göra mer av, det här ska jag skruva upp, det här ska jag skruva ner i mitt liv? Vad är reflektionen?
Jättespännande avsnitt, återigen måste jag säga, vilka gäster vi har. Anders Wallensten, det kändes ju, man är ju nästan lite så här starstruck när man träffar en som honom.
Och han är så trevlig också.
Otroligt trevlig. Ödmjuk. Och vänlig. Mm. Vi höll förstås väldig distans. Absolut. Här under hela intervjun ska vi berätta. Och ja, nej, jag tycker att det är spännande att en sån som han släpper en bok just nu, Hälsogåtan. Det är en sån otrolig timing, och jag tror att det finns ett sug kring att lära sig mer, lyssna mer inåt och gå tillbaks till rötterna.
Ja, och jag tycker det var spännande det här han sa också, att folkhälsoråd tenderar att bli så allmänna, och han ville använda det här jägar- och samlarperspektivet för att göra det lite mer personligt.
Ja.
Att vi ska kunna tänka att vi har en jägare och samlare i oss, även om vi är moderna storstadsmänniskor, för våra gener tar för lång tid. Och vi kan inte sitta och vänta på de här 100 000 år för att ta för generna och utveckla en modern. Utan vi måste ju handla nu.
Ja.
Och han har massa konkreta tips för det. Och väldigt... och jag kommer väl tillbaka till det här som jag tjatar om nu med när jag har suttit och tittat på alla de här tv-serierna, superdramatiskt material. Alltså jag måste göra något åt detta. Så att det är en...
Mer lugn och tänka att det enkla är det bästa.
Ja, och att det var intressant det här han berättade under intervjun, att människor som hajkade sov så himla bra för att de inte hade alla de här tv-grejerna på kvällar.
Ja.
Och det märkte jag när vi var i fjällen. Så det var väl en lärdom.
Så stänga av mer i vardagen.
Ja, precis. Och låta det vara lite så här tyst och lugnt.
Ja.
Mm. Och så är det alltid kul, tycker jag, att träffa unga kvinnliga entreprenörer som håller på med nya sätt att tänka kring mat.
Mm. Carolina.
Carolina, eller hur?
Get raw.
Get
jag
raw.
Uppskattar också det. Och det är ju väldigt bra att få med sig de här smarta genvägarna i vardagen.
Ja.
Och att inte då hamna med någon bulle. Mer än när man har tänkt att man verkligen vill njuta av en bulle. För det måste man ju få.
Precis. Eller då, och då är ju frågan om vi kommer få se en raw food dammsugare.
Ja, det vill jag ha. Jag älskar här, också dammsugare.
Det är så ärtgrön färg. Liksom. Ja. Det är någonting med den där. Ja. Man bara tänker, gud, vad är det för färgämne? Det är liksom...
Då får vi bjuda hit Carolina än en gång. Och provsmaka denna dammsugare när den kommer. Ja, det är den 29 december när detta avsnitt släpps till
vi blickar mot ett nytt år.
Som lyssnar.
Ja, spännande.
Det är ett väldigt spännande läge i kroppen på något sätt. Man får ju möjlighet att lyssna inåt ännu mer och att göra en liten plan framåt. Och vi tänker ju rivstarta.
Det blir rivstart.
Året 2021. Den 1 januari så släpper vi ett avsnitt som handlar om
allt det härliga
som man kan ta itu med. Grunden i din livsstil, kan man ju ändå säga, Maria, eller hur?
Den antiinflammatoriska resan.
Ja.
Och jag tror att jag inte är den enda som har ätit för mycket under julen.
Mm.
Och som har gjort alla möjliga saker som jag bara tycker är jättehärligt att göra kring julen.
Mm.
Så all heder åt det.
Ja.
Bland annat druckit av min hemgjorda krusbärssnaps.
Ja. Oj, den får man också provsmaka.
En hel buske har gått åt.
En hel buske?
En hel buske har gått åt. Och den är inte att leka med, kan jag säga. Nej.
Wow.
Men nu tar i alla fall jag lite nya tag.
Mm.
Och då kommer vi ju ha en riktig expert med oss, eller hur?
Verkligen en riktig nestor inom antiinflammatorisk livsstil. Mm. Professor Stig Bengmark som har skrivit flera böcker inom det här ämnet.
Ja, och kommer med sin fru en ny receptbok, Marianne.
Mm.
Jättehärliga recept. Vi ska prata med honom om varför antiinflammatorisk livsstil är ett fantastiskt sätt att ta itu med sin hälsa framåt. Och det bygger mycket på de tankar vi har hört idag, för det är verkligen återkopplat till sina rötter, men det är ännu mer konkret.
Så vi ses den 1 januari. Ja. Vi ses nästa år.
Och happy new year.
Gott nytt år.
Gott nytt år.
Hey folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.